allihopa till Hög av serier, idag med Anton Bjurvald
och Anders Lundgren.
Vi kommer att prata Daredevil idag, i massa olika former och färger. Och ja.
Det finns ju en Netflix-serie som vi misstänker kan ha lett till att en del människor som inte känner till Daredevil sen förut nu vet vem Matt Murdock är, både i det civila och när han klär sig i en inte så färgglad dräkt än, va?
Nej,
en svart dräkt
inte än. Det ska vi också prata om.
Ja.
För att vi tänkte tipsa om lite andra Daredevil-serier som vi tycker att man kan ta sig an om man verkligen gillar, som går i samma anda liksom sådär.
Precis.
Så tänkte vi prata om lite andra Daredevil-serier som också är bra men som inte riktigt har samma gäng, samma typ liksom så.
Ja, men först lite nyheter.
Lite nyheter. Frank Cho har lyckats hamna i det är konstigt att han inte är mer i stormens öga, höll jag på att säga,
med tanke på hans cheesecake
förbläs.
Ja, han tycker om att rita kvinnor i starka kvinnor i olika stadier av påklädnad.
Ja, precis.
Säga.
Han har en egen sajt som heter Apes and Babes.
Ja, och slår an tonen på något sätt.
Lite grann, man får väl känna att jag tycker inte att man behöver bli så förvånad. Man vill inte tycka om det han gör, men jag tycker det blir konstigt med folk som blir upprörda. Har man en sajt som heter Apes and Babes, har man väl liksom deklarerat lite vad man står. Så.
Jo, men det som har hänt nu är ju att Joe la här om veckan upp ett omslag som han gjort för steget höga nöjes skull. En sorts hyllning till Milo Manaras ökända och tillbaka dragna Spider-Woman-omslag. Ni vet när hon sitter i en anatomiskt och sexuellt utmanande position på kanten av ett hustak.
Ja.
Joe tyckte att det här var en så pass rolig illustration att han har gjort sin egen version, fast med den betydligt yngre Spider-Gwen.
Ja.
I den här
relativt ny karaktär.
Ja, relativt ny figur från en av de alternativjordarna där Gwen Stacy blev Spider-Gwen,
ja.
Biten av en spindel och fick spindelkrafter istället för Peter Parker. Jag är inte jättebekant med den här serien, men den är i alla fall,
jag känner till att den finns, men
den har slagit igenom rätt stort i en målgrupp som inte har haft så mycket att hämta hos Marvel på ett bra tag. Alltså yngre tjejer, ungefär samma gäng antar jag som läser och uppskattar nya Miss Marvel av Viola Wilson antar jag.
Yes.
Så att en hel del människor har blivit ganska förbannade på Frank Cho för det här omslaget som han som sagt inte ska publicera på annat sätt än på sin egen hemsida.
Ja.
Och som det så ofta blir när internet kommer med i bilden så trissas tonläget upp extremt snabbt. Och folk har dragit lansar för Frank Cho och hans rätt att vara cheesecake-konstnär, bland annat Rob Liefeld,
ja.
Den är måttligt respekterade tecknare. Och några andra. Och sen så har vi en väldigt massa folk som bland annat Robbie Rodriguez som ju tecknar Spider-Gwen till vardags. Som ju gav något så här lite halvt skämtsamt förtäckt hot mot Cho att man ska akta sig att teckna mina barn på det där sättet och så vidare. Och sen så som sagt har det varit en massa människor som har sablat ner det här omslaget och så att det inte är lämpligt att teckna en Spider-Gwen på grund av läsekretsen och så vidare.
Ja.
Att det är dumt att skrämma bort unga tjejer när de faktiskt hittar till Marvel.
Ja.
Och så blir Spider-Gwen deras figur liksom indragen i det gamla, samma pin-up sörja då anser ju de som allt andra och sen så att, då har vi den positionen då där man verkligen inte kan se, man kan inte fatta varför Frank Cho tecknar så här.
Nej.
Utan ser honom bara som en mansgris och sen så har vi Frank Cho och Rob Liefeld och de andra grabbarna som vadå, vi har ju alltid hållit på så här.
Ja.
Fan, vad är problemet? Det blir konstigt. De kan verkligen inte fatta hur någon kan tycka tycka att det här är fel.
Ja. Så det är så här... Frank Cho har ju till och med haft en karaktär i Liberty Meadows som han är a male chauvinistic pig. Det är hans. Han är en bokstavlig gris, men han beter sig som en gris hela tiden.
Ja, det.
Och det, på ett sätt är det ju, det blir ju lite så här, ja, bara för att du säger att det är lite som såna människor som säger att jag är inte otrevlig, jag är en sanningssägare. Fast bara för att du säger sanningen till folk betyder inte att du dessutom utöver det är ett jävla rövhål samtidigt liksom, så.
Ja, det kan gå hand i hand faktiskt.
Ja, rätt ofta. Men på ett sätt så kan jag bli lite trött på Frank Cho, att han hade kunnat valt en annan karaktär liksom, på ett sätt. Och jag kan också tycka att på ett sätt att han, jag vet inte om det är så att han känner att hans roll börjar bli lite utmanad, så han måste liksom på något sätt visa att nej, men jag har ett värde liksom, sådär. För att det är rätt många som ifrågasätter hans typ av tecknande liksom.
Jo, men jag tror verkligen att det är ett generationsskifte på gång.
Ja, och det är på ett bra sätt liksom.
Ja.
Och vi är ju inte mot cheesecake i den här podden, men det kanske är så att det kanske inte ska vara normen, utan det kanske är någonting som man kan leta reda på egen hand.
Det finns en tid och plats för allting, kan man säga. Och det har ju kommit mer genomtänkta inlägg, som till exempel en mer företrädelsevis kvinnliga seriebloggen The Mary Sue till exempel har ju skrivit om det här på ett vettigt sätt. Och Bill Sienkiewicz gav sig väl in i diskussionen och hade väl en aning mer nyanserad ton, även om han ju föll i den här gamla vanliga fällan att ja, men det finns ju global warming och massa andra problem att oroa sig för.
Ja.
Men okej, idag ska vi diskutera pin-up-bilder. Och jag menar, det finns väldigt allvarliga problem, men man måste ändå kunna diskutera även de så att, ja, kanske på mindre problemen på ett seriöst sätt trots det. Liksom.
Ja. Ja, nej, men jag tycker att, som du säger, jag tycker det är jättekul att den här självklara pin-up-tecknandet ifrågasätts liksom. Jag tycker det är bra. Jag tycker att det finns en diskussion där att ha liksom. Det här med att ja, men det har varit norm och det kanske inte ska vara norm.
Nej.
Men det kanske kan få finnas som någonting specifikt liksom, så
att... Ja, men det är väl, sen så är väl grejen att jag tror att som jag sa när vi diskuterade lite i förväg, att det tråkiga med hur den här diskussionen förs. Jag tycker det är väldigt bra att den gör det, på grund av att, som du säger, det här har ju varit det här har aldrig ifrågasatts på samma sätt, och därför så tar man ifrågasättandet kanske nu till sin extrema motpol liksom, där snudd på blir så snack om censur och så här. Det har inte varit just i Spider-Gwen diskussionen så vitt jag har sett, men i alla fall och det gör ju att de här bägge lägren, den äldre generationen tecknare som alltid har gjort det här och kanske inte har sett det de har sett det som problematiskt helt enkelt.
Nej.
De liksom gräver bara ner sig i sin skyttegrav, och sen så har vi den yngre generationen som har problem med det här och vill någonting annat liksom. Vill inte att det som du säger, att det ska vara norm med getingmidjor och stora bröst och så vidare i superhjältesammanhang liksom. De gräver ner sig i sin skyttegrav, och sen så man liksom kan inte mötas, man bara håller på och tar sig portshots på varandra och så. Det är ju väldigt tråkigt.
Och sen utan att liksom förminska själva frågan, så kan man ju också diskutera, kanske Frank Cho får lägga upp saker på sin egen blogg som han har ritat för sig själv. Alltså det är lite så här, det är ingen som hade hittat till den här bilden om inte, alltså jag lovar att Frank Cho har inte haft så här mycket besökare på sin sida någonsin. Nej. Alltså vad jag menar är att alltså det finns ju olika nivåer av vilket fönster man ställer ut sin konst i.
Jo, precis. Men sen tror jag väl att han förvärrar nog saken lite grann genom att just reagera på det här sättet. Man vad fan tjatar ni om liksom? Ja. Och så blir det lite som Eric Larsen som liksom som blir förbannad på G. Willow Wilson som Miss Marvel för att säga, vad är det här liksom? Det är en liten grupp tokfeminister ungefär, nu lägger jag ord i munnen på honom, men det var liksom andemeningen, som skriker väldigt högt, och därför så får vi i den stora målgruppen lida. Och lite åt det här hållet gick Frank Cho, liksom, som en sorts hem då, så ritar han till omslag, fast med Harley Quinn istället. Och Jokern. och liksom få, så han drev, hans svar var på, ja, på kritiken var att bara driva skämtet ännu längre, ja, bara få jävlas liksom. Och då så blev det ju ännu mer. Ja, som man, om man, ja, som man ger får man tillbaka ibland liksom.
Ja. Det känns kul att vi kan väl se mer som att vi tycker kul att diskussionen förs, men det känns som att det vore skönt om den kunde få lite proportioner ibland.
Ja, jo, men, det, är väl, läget, ja precis. Det är väl vår vanliga invändning som försöker att se bägge sidor av saken. Argumenten från bägge sidorna kan man väl säga då.
Mm.
Eftersom det blir så snabbt polariserat kan vi prata om det på så sätt.
Mm.
Det är ju det som är ett framsteg är att man överhuvudtaget diskuterar de här frågorna i seriesammanhang. För det hade man ju som sagt för 10-15 år sedan så hade det ju verkligen inte varit. Då var det ju en icke-fråga i allra högsta grad. För då var det bara så liksom. Och om man var serietecknare och kvinna så då blev man ju automatiskt en knällkärring liksom, om man hade några invändningar av den här typen. Men nu finns det liksom tillräckligt många som höjer sina röster för att det ska tas lite mer på allvar.
Ja.
Och det är ju definitivt ett framsteg.
Precis, och det är dit vi vill liksom.
Ja.
Ja, vi lämnar Frank Show. Jag tycker att vad han skulle göra istället för att hålla på med så här, det är kanske att teckna lite för sina serier som aldrig kom ut, för att han är en sån jävla...
Just det.
Det är väl kanske hans största brott mot serieskapande, att han är så
fruktansvärt långsamt. Guns and Dinosaurs väntar vi fortfarande på.
Precis, 5 år senare.
Ja.
Men i alla fall, vi går vidare. Det har ju varit lite nya, som alltid det händer ju saker i seriefilmvärlden. Och det senaste som jag tycker känns jättekul, det är att Matthew Vaughn, som jag tyckte gjorde ett jättebra jobb med första X-Men First Class, tycker jag var jättebra. Jag gillade hans Kick-Ass. Jag gillade faktiskt hans Stardust också. Så jag tycker att han har gjort mycket intressanta saker i koppling till serievärlden. Han ska nu regissera en ny version av Blixtgården.
Okay.
Och den gamla Blixtgården är ju fantastisk på väldigt många sätt.
Framförallt
fantastisk soundtrack.
Ja, du tänker på den film från 70-talet.
Ja, precis.
Jag går ännu längre tillbaka.
Ja, du går ännu längre tillbaka, precis. Men den från 70-talet i alla fall med Max von Sydow och Timothy Dalton.
Jag kan göra lite ont i halsen så jag kan inte dra den här.
Nej,
som
vi ska inte göra den här gången. Låt Fred inte här, det är han som brukar köra.
Ja.
Men i alla fall, den har ju ett fantastiskt soundtrack och massvis med fina, sköna grejer så. Men det ska bli kul att se vad Matthew Vaughn gör av det här, om han tar den på allvar eller om han fortsätter med lite den här camp-stilen som den man då hade, den 70-talsfilmen, eller vi får se.
Okej.
Så det är kul, det är en bra regissör i alla fall, så att, och som kan, inte alltid, men har kapaciteten att hantera genren, tycker jag.
Just det.
Ja. Och i samma kategori så har en ny karaktär, Psylocke, som kommer i nästa X-Men-film, X-Men Apocalypse, har castats, och det är en väldigt rolig skådespelerska som heter Olivia Munn, som jag upptäckte när jag såg The Daily Show och som nu är väldigt bra i en tv-serie som heter Newsroom. Och jag tror att hon kan vara skitbra som Psylocke, och framförallt är det jättekul att de har tagit en person som är, ja, hon är väl i 30-strecket någonstans sådär, att det inte blev en 16-åring, 17-åring.
Det
tenderas ju liksom att, för den här tendensen till att föryngra hela tiden kan bli lite, ja, man väljer oftast den yngsta skådespelerskan. Nu är ju inte Olivia Munn på något sätt lastgammal, men i alla fall hon har lite skinn på näsan och lite erfarenhet i alla fall, och kommer göra Psylocke, tror jag, till en jävligt stark karaktär.
Ja.
Så det tycker jag är kul.
Asbra.
Och sen så, jag vet inte om vi ska hålla oss i filmvärlden eller om vi ska gå till
filmen. Jo, vi kör filmgrejer. Vi har ju sett en ny teaser-trailer
för
Batman, Superman, Dawn of Justice.
Yes.
Tror du att detta är frukten av många, många års plantering förstås? Men hur ser du kopplingen till den här affischen som man såg i I Am Legend?
Ja, det är...
där det var just den här kombinerade Superman-Batman-loggan första gången på film, tror jag.
Jag tror att den planterades utan att det skulle bli en film.
Man bara det var en glimt i ögat.
Precis, det var nog snarare blir det något så blir det något. Och då kan vi säga att vi har tänkt på det så här länge.
Mm.
Jag tycker att det bästa med den här trailern är ju att det är ju rätt uppenbart att det är The Dark Knight.
Returns
som är basen för. Och det kan ju bli intressant.
För Batman-porträttet, ja.
Ja, precis. Mm. Och sen gillar jag den här konceptet av Stålmannen som... Det är lite Superman Red Sun-känslan det här med Stålmannen som liksom en maktfaktor snarare än en frälsare. Liksom. Någon som är sådär... Ja, ska vi lyssna på honom bara för att han har superkrafter liksom, och för att han kan bitas to submission liksom, sådär. Okay. Så det är en intressant, det har ju förstås även Frank Miller i sin Batman.
Ja, just det, där Dark Knight Returns, men där har ju Superman blivit ett vapen för Reagan etablissemanget egentligen. Ja, här kör man väl hela xenofobin också. Mycket prat om att han är utomjording och sånt i den här trailern.
Och false god. Och,
ja.
Och det är intressant för den här regissören som jag nu har tappat namnet på, som inte är så bra, Zack Snyder. Ja. Han jobbar ju väldigt mycket med, han har ju gjort i väldigt många sina filmer, han har ju liksom en religiös grundton i väldigt mycket av sina grejer. Och jag kan tycka lite grann att det kan bli lite tröttsamt, men samtidigt så funkar det väldigt bra med Stålmannen, mytologin och sådär, så vi får se. Liksom. Det jag blir lite fundersam kring är att det är ju en... I filmen, alltså vad säger, i serien, Frank Millers serie, så är det är ju en standoff deluxe. Liksom. Ja. Och det här ska vara öppningen för en serie av filmer där de samarbetar. Så jag blir lite orolig för att det där bara kommer vara en del... fighten och sen, men vi måste egentligen slå sig upp för att slåss mot Lex Luthor. Och då blir jag lite sådär
det är ju väldigt svårt att säga, men du menar att de bara plockar, och det stämmer ju om de enbart plockar den Dark Knight Returns-fighten, för det är ju uppenbart Frank Millers rustning som de baserar designen på. Det är väl också det stora, liksom, inte frågetecknet utan utropstecknet för mig i den här trailern. Är ju just det att de plockar den ur sitt sammanhang, då kan det bli, du kan slå fel, det stämmer ju helt och hållet, men man vet ju inte riktigt. Det är ju väldigt svårt att göra en bedömning. Nu tror jag att de slänger in så mycket godbitar, så att de fattar att de trycker på rätt knappar, att folk som vi kommer sitta och diskutera det här liksom. Och sen så är det ju väldigt svårt att säga hur helheten blir liksom. Men det är ju som jag sa när jag sent om sidor såg Man of Steel, så är det intressant att de verkligen fortsätter den här inslagna banan, att det är så oerhört mörkt. Verkligen mörkt och hårt.
Ja. Men och det intressanta att du gör, det är ju att, alltså, jag menar, vi kommer inte få för lite action. När Zack Snyder regisserar så blir det blir alldeles för lite action, om man säger så. Det kan ju bli liksom det kan ju bli mer och det kan ju bli problematiskt, känner jag liksom, så att det blir,
men att det var en enda lång slagfest sista timmen av Man of Steel.
Ja, precis, så det känns som att han bara börjar köra vidare liksom, så han är inte direkt, han är ju många saker, men han är inte direkt en subtil regissör. Nej, Zack Snyder, så att,
definitivt.
Jag blev inte mer sugen att se den här filmen av de här bilderna, för jag var rätt förväntat mig någonting sånt här. Så däremot så ska vi se hur det blir. Jag är inte riktigt redo att ge upp det här än.
Nej, okay.
Däremot så blev jag blev ju väldigt förtjust i den andra trailern som släpptes, som inte har så mycket med serier att göra, men ändå lite. Vi gjorde ändå ett avsnitt om Star Wars för några veckor sedan. För nu släpptes ju andra teasern till Star Wars episode 7.
Just det.
I samband med den här Star Wars Appreciation Day som var i Anaheim.
Ja. Där vår gäst Celebration.
Robert, som var
den
vår
andra rebell Robert.
Ja, precis. Han reste ju dit och var på plats.
Det
är fan dedication alltså.
Ja. Det är coolt.
Nej, det var roligt.
Så kanske be att få en liten rapport där.
Ja, det kan vara intressant. Men den trailern kändes ju väldigt mycket mer lovande, tycker jag.
Ja. Jo, men det var samma sak där. Den jobbar ju efter samma premisser. Den vet precis vilka
knappar den ska trycka på.
Ja, den slänger liksom allas favoritfärger av M&M's ner i en, till massorna, så bara fångar man upp det man vill liksom. För det här är det ju verkligen alltid gött. Alltså en trasig Darth Vader mask
lite Chewie,
men det är ju stora behållningen förstås, är ju det på slutet. Mm. Chewie har åldrats väldigt väl.
Ja. Men, Wookies blir ju väldigt mycket äldre.
Ja, precis. Det är inga grå strimmor där.
Det har vi lärt oss i Star Wars-rollspelen.
Ja, precis. Ja. Han Solo däremot, han var lite mer ärrad.
Ja.
Av åren.
Jag blev lite, jag kände lite sådär att går han fortfarande runt i den där lädervästen och alltså, eller han, västen och den där skjortan. Det kändes lite, han kanske skulle ha börjat klä sig lite mer dignifierat, men ja, han är väl en rebel to the death antagligen.
Ja, precis. Du vet, han kör väl som, du ser ju inte åldrade bikers, lägger ju inte läderväster på hyllan direkt för att de börjar bli lite gråa.
Det är sant, de kanske har tänkt lite mer Lemmy från Motorhead. hur som helst.
Jo men visst, det var mysigt att se den.
Jag ser mycket mer fram emot den filmen än nya Dawn of Justice faktiskt. Jag kan till och med säga att jag ser, det här är kanske lite kontraproduktivt just nu, men det är ju faktiskt en filmvisning av den utmärkta Avengers på Serieteket den här veckan.
Klarbiografen
onsdag klockan, tisdag klockan.
Tisdag den 20:e alltså.
Precis, för de som vill värma inför Avengers 2.
Ja, som Age kommer, of Ultron som går upp på onsdag.
Ja, precis. Och jag måste faktiskt säga att jag är inte alls lika taggad för Avengers 2. Jag säger inte att jag kommer självklart att se den. Jag kommer säkert gilla den, men
jag tänkte föreslå en samrecension nästa avsnitt, om vi hinner det.
Om vi hinner det, låter som en bra idé. Mm. Men liksom, hur otroligt taggad jag var för Avengers 1-filmen i förhållande till hur inför tvåan är väldigt fascinerande.
Även du har kunnat nå en mättnadsgrad.
Ja, jag vet inte om det är det handlar om. Och då är det en av de bästa Avengers, två av de bästa filmerna kom ju efter Avengers i Winter Soldier och Iron Man 3. Så att,
ja, det är lite märkligt. Ja. Men i vilket fall, ni är varmt välkomna till Klara biografen 18:30 gratis givetvis, och det kommer lottas ut serier från Prempas lager.
Ja, precis.
Med koppling till filmen och sådär. Sen är det ju mer fest, fröjd och gammal senare i veckan. James Fjong är ju en i vissa kretsar extremt känd, och i övrigt han är at the height of semi-obscurity, får man väl säga. James Young. Vissa tokdyrkar den här gamla porrserien som gick i diverse publikationer på 70-talet. Och nu kommer det som en bibelchock bok som har släppts av Klubb Super 8 som jag jobbar med, och serie Slussen. Det är i princip, nästan alla serier som finns med James Fjong kommer vara i den här boken. Och på lördag den 25:e, 15-17, så kommer tecknaren Leffe alltså vara på plats i Serieteket för att prata med Fredrik af Trampe och signera böcker.
Ja, det ska bli kul. Af Trampe är ju kunnig, så vi ska se vad de kan få ut av den diskussionen.
Precis. Sen har vi väl en liten sista grej som du gjorde mig varse på. Det är ju fint att de irakiska trupperna som slåss mot asen i ISIS gör att Chris Kyles anda lever vidare, för de har nämligen också börjat använda The Punisher-symbolen. Precis som hans lilla gäng med snipers gjorde tidigare i Irak. Alltså, de kallade sig för The Punisher, så nu så är det en massa folk som har spraymålat den här film dödskallen är det som de kör på sina magasin, på sina skottsäkra västar och så vidare, på sina fordon. Och det var intressant att jag läste ju här om veckan en intervju med Jerry Conway som skapade Punisher, och som var väldigt bra, kan jag rekommendera dig Alter Ego nummer 131 om ni vill leta upp den, det är mycket fascinerande. Men han är i alla fall blivit tillfrågad nu vad han tycker om det här. Och han är ju väldigt, han bara säger, jag är helt helt förvånad, han var chockad. För han är ju så här antikrigsperson liksom. Och sen så ändå så, som sagt, han skapade ju Punisher som någon sorts antihjälte på 70-talet och nu så används han i krigssammanhang som symbolen.
Men det är ju, samtidigt är det ju inte, alltså det är inte
hans figur längre riktigt, som kan man väl säga.
Nej, men och sen är ju de som använder det i det här fallet, det är ju folk som slåss mot en fiende som för dem är väldigt verklig och väldigt nära. Ja, ja. Alltså det är ju ett, det är en symbol att ställa sig bakom liksom.
Ja, det är jo, men jag tycker det är ascoolt.
Det är en annan sak om liksom så här svenska så här fredsbevarande trupper som om de skulle börja spraya Punisher-loggan på sina vapen, då skulle man bli lite mer så här, jag vet inte riktigt så där. Men de här är ju ändå liksom, det är ju säga vad man vill om liksom att använda sig av Punisher som en det kan säkert vara folk som använder det på ett felaktigt sätt eller om man säger så, men i det här fallet så är det ju ändå människor som slåss mot en av de största hoten mot demokratin just nu, och det är ju alltså det jag har svårt att på något sätt se den andra sidan. I vissa diskussioner så kan man se den andra sidan, men när man ska diskutera ISIS så tror jag nog att alla intelligent tänkande människor kan säga att det är nog dags att göra sig av med de här människorna. På något sätt.
Definitivt.
Ja,
detta om detta. Ska vi gå vidare till Daredevil?
Ja, det kan vi göra. Apropå Punisher, för det finns ju en koppling. De har ju Marvel Knights där Punisher och Daredevil under väldigt lång tid har gått
sida
eller mot varandra eller har haft olika sådär.
Ja, det var ju
påverkat
även,
varandra.
Även före har de ju deras ideologier kommit att frontalkrocka. Även i Frank Millers tongivande svit där på 80-talet så var det ju mycket Daredevil vs. Punisher och sådär. Punisher är ju ofta rätt taskig mot Daredevil för att han försöker alltid. Tidigare så har han alltid försökt att driva honom till att som påpeka att vi är inte så himla olika och sådär. Men det är intressant att nu, i och med att du har sett början på tv-serien så valde jag att läsa om serier som jag läste för ett par år sedan som jag tyckte väldigt mycket om. Ed Brubaker, Michael Lark och David Ayas svit där som följde på en annan väldigt populär duo, Brian Michael Bendis och Alex Maleev som i början av 2000-talet gjorde hyllade Daredevil-serien. Och här så har ju Matt Murdock hamnat på Rikers då. FBI har bestämt sig för att nita honom för att han är Daredevil. Och sen så händer det massa saker på grund av detta, och bland annat så just Punisher ser ju till att han hamnar på Rikers för att kunna hjälpa Matt Murdock. Och så han knäcker nacken på en kvinnomisshandlande hallick inför en polis så att han åker fast. Här är ju tonläget lite annat faktiskt, att här så säger du Punisher att kom ihåg vem du är liksom. Du vill inte vara den person jag är.
Nej.
Säger han till Matt Murdock istället. Så det är lite så här har ju skett en lite utveckling där av deras relation. Mm. Men i alla fall, serien då, den har ju mottagits med
TV-serien,
ja.
Viktig distinktion.
Ja, definitivt. Ja. Sorry, jag får utvisningslapp av Ola annars när han hör det här.
Ja,
TV-serien med skådespelare.
Ja, precis.
Har du sett, och den har blivit under sånt hyllad i princip.
Ja, jag är inte förvånad. Jag tycker att den är väldigt bra. Eller så här, jag är lite förvånad för saker som jag tycker är bra på tv brukar jag ibland vara sånt som andra inte gillar. Men det, ja, precis, jag har inte heller hört så mycket dåligt om det faktiskt. Jag kan säga så här, jag tycker att det ligger väl egentligen på två personer. Dels är det Charlie Cox som spelar Matt Murdock som är väldigt, väldigt bra. Han lyckas förmedla både en farlighet och en intelligens och en liksom, han lyckas fånga med ett Murdocks många sidor på ett väldigt bra sätt.
Okay.
Och sen så även vem det nu är som har valt att ha ett mörkt anslag utan att ha för den alltså det är en väldigt, det är en väldigt mörk serie. Det känns som att det är väldigt millrikt på det sättet.
Ja.
Men om man jämför med till exempelvis Arrow som Warner gör som ska vara mörk men som är liksom så här, lite så här glättig high school teenage problematik lite då och då också.
Okay.
Det är lite så här Beverly Hills vibbar ibland.
Okay.
Det är ju totalt, det är ju en total avsaknad där. Det är det som är så skönt med Netflix är ju att de kan göra en serie och de kommer inte, alltså de kommer göra den här serien och så kommer det vara en säsong. De gör en säsong. Det är inte så här vi gör ett par avsnitt och sen så lägger vi ner det här, utan de gör klart sin historia och sen så om folk de är inte beroende av liksom tittarsiffror på samma sätt liksom.
Okay.
Och det gör att de har en väldigt mörk ton rakt genom hela. Och sen de har också valt att ha en relativt realistisk ton i det att Daredevil i, han är ju inte Daredevil än. Jag har inte sett så långt så att han har blivit Daredevil med den namnet än.
Nej.
Men utan det här är ju i en slags början. Han och Foggy Nelson har precis öppnat sin
praktik
i Hell's Kitchen.
Ja.
Och anledningen till att de har kunnat göra det är för att Avengers har varit där och slagits med vet du, utomjordingar, så att vet du, fastighetspriserna har gått ner.
Okay.
Så de har lyckats få en bra lägenhet där. Och det är mycket av bakgrundsvibben är ju liksom post Avengers fighten liksom sådär,
ja,
i New
det.
York.
Ja.
Så att det är sådär. Men i alla fall så att Han har ju sina sinnen liksom, men ja. Han slåss ju inte i han är ju oftast uppmålad som att han har liksom någon slags ninja vibbar i ja. Att han är väldigt akrobatisk och han är väldigt lik Spindelmannen i det att han slänger sig ut från byggnader och såna ja. Saker. Det har de ju liksom kapat bort ner till att han är fortfarande en jävel på att slåss, men han slåss mer som en slugger, som en street fighter, någon som framförallt är väldigt bra på att ta stryk.
Okay.
Och fortfarande kan stå på benen liksom.
Okay.
Och där har han ju, så att han är ju väldigt mycket mer lik Punisher i det avseendet, att han är mer mänsklig känns det som liksom.
Okay,
utöver ja. De här sinnena då liksom.
Ja. Ja, men det är väl Jeff Loeb och som vi känner från många olika sammanhang.
Ja.
Vi har sysslat både med väldigt roliga filmer och väldigt roliga serier under lång tid.
Mm.
Så det är väl hans förtjänst att någon knyter ihop det här så jättebra. Han mm. producerar ju nu. Och så är det ja. Drew Goddard som
han regisserar. Och honom gillar vi också. Alltså,
jag är inte bekant med honom som förut.
Nej, det är ju kanske framförallt Cabin in the Woods.
Okay.
Det är hans. Och sen har ju han också skrivit en del av fortsättningen på Buffy och sånt där. Han har jobbat väldigt nära Joss Whedon. Så där, så att,
okay.
Ja. Men sen, så att det, Vincent D'Onofrio gör ju Kingpin och ja. Gör en Kingpin som är väldigt han dejtar en kvinna, en konstnär, en tjej som säljer tavlor, en utställare, en gallerist
ja.
Som liksom fattar rätt snabbt att Kingpin är Kingpin liksom,
ja.
Men de har en någon slags väldigt så här, intressant, det är nästan, han lägger fram sig själv som att han håller på att ta över Hell's Kitchen för att det är så mycket slödder där som. Alltså det är nästan så att Kingpin själv har någon slags agenda om att han vill få alltså den här organiserad brottslighet är bättre än oorganiserad brottslighet. Liksom.
Okay, ja.
Han har inte spelat ut alla sina kort än, men han spelas av Vincent D'Onofrio som en känslig karaktär på ett sätt okay. som känns väldigt intressant inför framtiden och fortsättningen. Liksom.
Okay.
Sen är det väldigt ja. Många bra andra. Jag gillar också han som spelar, som jag inte kommer ihåg namnet på nu, som spelar Foggy Nelson. Är väldigt bra skådespelare också. Så att jag skulle säga så här, än så länge jag har inte sett alla avsnitten ännu. Jag har sett 7 eller 8 tror jag.
Hur många har det blivit där?
12 tror jag. 12, att det är okay. 12 eller 13. Och ja. Än så länge så känner jag att fan, det här är, det är riktigt bra. Det är kul.
Ja.
Kul att de har gjort någonting. Och det ska bli jättekul att se hur de kommer väva in Power Man och vad heter det?
Jessica Alias.
Just det, och vad heter han? Iron Fist.
Just det, den är ju Rand.
Precis.
Ja, för det här ska ju utmynna i att de kommer ju plantera det här ungefär på samma sätt som de gjorde med First
Wave-filmen. Ja.
Att de ledde ju fram till The Avengers-filmen och det här ska väl bli leda fram till The Defenders.
Ja, just det.
Är ju, är väl tanken med ja, alla dessa gatunivå hjältar så att
ja,
säga,
men precis.
Som Marvel har. Så att
han har ju redan en relation redan i andra avsnittet, så får han en relation med Night Nurse som spelas av vad heter det? Hon som är med i Alexander också. Nu har jag tappat namn hela tiden. Rosario Dawson heter hon.
Okay.
Och sen där Brian Wool spelar ju då Karen Page. Så att det ska bli väldigt intressant. Hon har inte jättekul. men än så länge 7 avsnitt innan var till exempel, jag tror att 8 avsnittet så introducerar de Stick som en bakgrundshistoria.
Ah, okay. Ah.
Och de berättar också parallellt hans uppväxt med sin pappa som är boxare. Och de har fått till den relationen väldigt bra också. Så att det, jag tycker det funkar på alla nivåerna. Det enda som jag skulle kunna se som en kritik är att den är jävligt slafsig och mörk. Alltså det är ju definitivt för en vuxen publik. Liksom,
ja.
Så där. Så att, och det är inget fel med det. Men jag kan tänka mig att folk tycker att superhjälteserier ska vara kanske lite mer. Eftersom att de är... Ja, med tanke på tonen som Marvel har satt i sin filmvärld, ja, så kanske man inte är beredd på att
det... Ja, men det är väl bra att de vågar ta ut svängarna, för som sagt Marvel Knights och Max-linjen som väl det här tangera, ja, har ju haft ett uttalat mål att vara
lite
hårdare, ja, lite tuffare tag. Det är väl bra att de, om de lyckas hålla det konsekvent, så tycker jag att det är helt rätt.
Ja, nej, men det är väl ända jag vill säga, att man ska, ni ska nog inte sätta er ner med era minsta barn och se den här, utan det är Kingpin hugger huvudet av en kille med en bildörr, och inte, det är inte ett slag, utan han står och slår tills det inte är något huvud kvar, och då
okay, ja. Så, ja. Det är på den nivån.
Ja. Det är, en annan brottsling kan jag säga som han har med bildörren, så att det,
ja, mysigt.
Ja.
Men jag som sagt rekommenderar läsning då för de som upptäcker, yes, där det vill här. Då vill vi bara lite snabbt dra igenom var man kan börja.
Ja.
Som sagt, jag läste ju precis nu Brubakers run har jag börjat läsa om. Och det är ju riktigt bra. Sen, men det som väl har mycket att göra med tv-serien gissar jag är väl Frank Millers...
Ja.
Serier från 80-talet, och de finns ju i samlingar som heter Daredevil Visionaries.
Ja.
Har ju två volymer med, minst två volymer med Daredevil. Sen antar jag att de lite längre fram kommer säkert att koppla in Born Again, som Frank Miller gjorde med David Mazzucchelli, som är, ja, fantastisk från slutet av 80-talet.
Ja.
Sen som sagt då, tidigare nämnda Brian Michael Bendis och Alex Maleev, som gjorde serien under ett modigt antal år här tidigt 2000-tal.
Mm.
Och sen har vi ju de senaste attackaren, Mark Waid och Chris Samnee, som ju både du och Freddy var, ni var bägge väldigt förtjusta.
Ja, och där har man ju gått från det mörkare, där är ju mer färgglad och lite mer humor. Där, ja, är ju närmare Spindelmannen i tonen, skulle jag, ja, säga. Okay. Så den skulle jag väl kunna rekommendera, den senaste Mark Waid och Chris Samnee. Den kan man då läsa med lite yngre barn,
okay,
till en början. Men vill man läsa någonting köttigt och bra själv, så jag tycker ju väldigt mycket om den här Frank Miller-historien när han, ja, berättar om. Och det är ju också den här masken han har i serien. Han har ju den här helt svart kroppsumpa och sen svart bandana runt ögonen.
Det är ju The Man Without Fear, ja. Det var ju en, precis, till omstart på 90-talet, ja.
Och den var ju någonting som det var ju
John Romita,
i sin tur
Junior,
precis. Junior, ja. Och den i sin tur var en hyllning till vad heter det, den här Hulk.
Ja,
där det var med i en av Hulk-filmerna. Och, ja, hade ju då de här svarta kläderna. Förmodligen, ja, för att de inte hade rättigheter att köra en röda. Eller, ja, för att de tyckte att det skulle se fånigt ut eller något,
ja,
sånt där.
Ja.
Så att, ja, i alla fall Daredevil är ju en intressant karaktär. Jag gillar ju hans, jag gillar ju rättegångsserier, så att han, okay, är advokat är ju en bonus för mig. Men,
ja,
men jag tycker ju att de här, alltså Brubaker, jag gillar det. Men det jag har blivit lite, alltså, det är mycket, jag kan tycka att det blir lite mycket ångest. Det är mycket att plågas hjälten liksom.
Ja, ja, jo.
Och Daredevil är en väldigt plågad hjälte. Men det blir nästan lite parodiskt i vissa lägen, känns det som.
Ja, ja, han drar det för långt helt.
Ja, eller, ja, det vet, ja, jag inte, för långt. Men det är inte riktigt min typ liksom. Det är mycket ha ihjäl hans närmsta. Och oj då, hoppsan, ja, nu
jo,
eller inte bara ha ihjäl, men han plågar ju liksom. Och det här med, jag tycker inte att det är positivt att folk vet om att Daredevil är Matt Murdock.
Nej, fast det leker de väldigt mycket med, att han, ja, här har ju till exempel Iron Fist hoppat in som stand-in för att leda folk på falska spår och sådär.
Ja.
Och lite sånt, så att det leker de väl med, men det stämmer ju att jag tror inte att det funkar riktigt och att jobba som advokat dagtid och sen som där det är väl nattetid.
Nej,
alltså, jag tror att det skulle vara väldigt svårt att få kvar sin status som advokat om man sysslar med vigilante verksamhet. Men detta om detta, du har läst lite annat också. Du nämnde ju Nixons Pals.
Ja, jag lovade ju att jag skulle prata lite om Nixons Pals förra veckan, och det är alltså en serie av Joe Casey och Chris Burnham som är en One Shot Devil och Tay.
Det är ett seriealbum.
Ja, precis. En så kallad graphic novel som är som de kallar det för. Alltså där de ger ut allt på en gång. Den här har alltså inte funnits i lösnummer. Och den ges ut av Image och kom då 2015 i år.
Helt färsk.
Helt alltså. Färsk. Och vad det här handlar om en man som är Han är en, vad heter det, parole officer. Vad heter det? Man är...
Ja, man... Vad heter det?
Detta på svenska.
Ja, man får övervakare.
En övervakare, så ja, precis. Som jobbar med...
Det låter mer marvelskt faktiskt. The Watcher.
Ja, precis.
På svenska. Men ja, vilket fall.
Ja, nej, men han jobbar med att hålla koll på folk. Superskurkar, som man kunna säga. Som har blivit släppta mot... ja, de måste ju sköta sig en viss tid efter att de har blivit släppta från fängelset. Liksom.
Mm-hmm.
Och då jobbar han då, den här killen, med att hålla koll på dem. Och okay. Han är ju en helt vanlig människa, fast han är väldigt stryktålig i den här serien. Så jag håller på att fundera på om han faktiskt är Cooper, som han heter,
före detta superhjälte.
Ja, man undrar ju liksom.
Det är ju en ganska populär trope, får man säga, i de här sammanhangen där man drar in lite polisgrejer. Du pratar ju om Powers här om veckan till exempel.
Precis. Och sen så håller han på då och försöker hålla koll på sina ja, de här för detta fångarna då som ska hålla sig på mattan. Och jag kan säga så här att det är ju som sagt, det är Joe Casey som skriver och Chris Burnham som tecknar, och Chris Burnham har ju en jävligt skön stil. Och han, de har också hittat på väldigt väldigt intressanta superhjältar, som till exempel den här Alchema då, som är hennes ansikte har ingen mun och inga ögon, utan istället har hon två bröstvårtor istället för ögonen.
Okay.
Och sen så hennes högra bröst har ett kvinnligt ansikte, och hennes vänstra bröst har ett, ja, man skulle kunna säga ett Nick Fury looken, det vill säga eye patch och och de har olika personligheter i hennes bröst, så de kommunicerar. Ja. Det är väldigt bizarrt. Och jag vet inte, de gör inte så jättemycket av det här så, men
han får ju tillfället att ha med, här har vi igen då det här, hela cheesecake-grejen.
Ja.
Han hittar på en bra ursäkt att ha bröst i bild
hela tiden
som hon är med, för att det är inte som att hon får klä på sig direkt.
Nej,
eftersom,
för att brösten måste ju kommunicera hela tiden.
Ja, ja.
Det är väl inte kanske den mest lyckade superhjälp, men det är i alla fall en intressant
udda idé. Men är allting så här skruvat i serien? Eller?
Mycket är det. Det vad det handlar om, att det är en vad heter det, Otto Octavius-aktig vetenskapsman som heter Dr. Hugo Blivion.
Mm-hmm.
Ja, som har kommit på ett sätt att skicka in läskiga drömmar in i hjärnan på människor. Mm-hmm. Och så, som då sagt, men säkert driver dem till vansinne. Och då är har han då hans för detta övervakare är just då Cooper, så att han håller på att jävlas med honom. Men så här, jag skulle säga så att överlag så tycker jag att det är teckningarna som är den stora styrkan i det här. Mm. Själva historien är väl rätt ordinär, skulle jag väl säga, och det är väl tråkiga. Men teckningarna, Chris Burnham,
de, kanske därför de drar på med så mycket skruvade detaljer, för att lite maskera att de inte har skrivit så mycket historia liksom utöver det.
Precis. Och sen så han slåss mot en vad heter det, superhjälte varianten av Pippi Långstrump, det vill säga hur skulle Pippi Långstrump se ut om hon faktiskt hade de här, om man kunde lyfta så här mycket fast behövde musklerna för att vara så stark.
Just
det. Någon slags kroppsbygga variant där och så. Ja, hur som helst. Jag ska säga så här att jag tyckte att det var kul, framförallt för att det kändes som att det är en avslutad historia.
Okay.
Det är inte början på någonting stort och långt som man måste, men det känns ändå som att det är en helt egen värld.
Ja.
Där man visserligen har lånat, och man kan ju inte ignorera de här årtionden av andra superhjälteserier förstås. Det är väldigt mycket man kan ju hitta. Man kan hitta likheter, men det är ändå så pass annorlunda så att jag tycker att det här känns väldigt originellt. Vackert, framförallt teckningarna gillar jag. Storyn är som sagt rätt beige i förhållande till hur bra teckningarna är. Men Nixons Pals...
Finns det någon koppling till den amerikanska presidenten?
Ingenting, han heter Nixon Cooper heter han. Han som är...
Huvudpersonen
då. Jag ska bara lägga till att den är rätt köttig så.
Ja,
också. Det är mycket slafs och mycket mos i den. Så.
Ja,
Nixons Pals i alla fall.
Men tyvärr så anknyter serien som jag läst till lite till det här tunna skiktet.
Jaha, okej.
Och det är ju synd, eftersom det som jag har läst är The League of Extraordinary Gentlemen, Nemo, River of Ghosts av Alan Moore och Kevin O'Neill, som är då den tredje och avslutande delen i parets trilogi om Janni Nemo, det vill säga dotter till Prince Nemo, som nu, ja, som introducerades först i League of Extraordinary Gentlemen Century 1910 faktiskt.
Ja, just
det. Där det hände hemska saker som gjorde att hon slog in på en bana som science pirate.
Ja.
I alla fall här fortsätter ju ja, vi har ju följt henne sedan genom tre historier: Heart of Ice, Roses of Berlin och nu då River of Ghosts. Och hon har ju åldrats så som man gör när en serie pågår under så pass lång tid, som när den sträcker sig väl från ska vi se, hennes äventyr över från någonstans 40-talet, vad tror jag, fram precis till 87 någonstans avslutas väl den här. Och det som är intressant är ju då att Alan Moore har ju, eftersom det här är ju väldigt mycket en, precis som den scen som du diskuterade, den är ju extremt mycket skriven i dialog med allt som har kommit före den då.
Ja.
Och då så har ju Moore lite sådär, han har ju tagit an stil och tonläge från lite olika epoker i sina historier. Som den första är ju väldigt mycket såhär pulp, Heart of Ice är mycket Lovecraft och sådär förstås. Här så har han tagit väldigt mycket från såhär Sweat Mags från 70-talet.
Mm.
Så att det är en väldigt roligt försättsblad som heter just, där det står True Sweat for Men, och så är det braskande rubriker som Special feature: I was a prisoner in Liberace, Rhinestone, Gulag, as related by Todd Klein. Raw secrets of a designer hellhole. Camp commandant made me eat fake fur.
Top shelf Swedish
stag show horror. Just that, as testified by Chris Doros and Brett Warnock. Did it have to be a real stag? They cried moments before the antler ripping nightmare began. Och så vidare. Sen så, där vi får det här då, det är ju en historia om en väldigt åldrad Janni Nemo som vill göra en sista resa, eftersom hon har sett rapporter om att en person som hon trodde hon dödat redan, nu blir spoilers då, alltså i Roses of Berlin så blir det ju jättefight och drottning Ayesha, den uråldriga, får ju huvudet avhugget av Janni Nemo. Men det verkar inte vara så att hon fortsätter vara död tyvärr, utan hon har siktats på lite olika ställen.
Aha.
Och det kan inte Janni Nemo fördraga, just för att Ayesha mördar ju hennes man och sådär i Roses of Berlin. Så att hon bestämmer sig för att ge sig ut på en hämndexpedition, en sista resa upp till för Amazonasfloden. Och det är den historien som vi får följa då.
Är den här lika fullspäckad av blinkningar till andra historier och sånt?
Det är inte något skämt alltså. Det här är så tryfferat, så att jag menar, alltså Jason Nevins som skrivit om de här böckerna, som tar sida för sida, ruta för ruta i princip, benar ut alla referenser som finns. Han har ju skrivit tre böcker tror jag, om League of Extraordinary Gentlemen, minst. Han har ju sitt arbete klart här nu. Han har väl förmodligen redan gjort en massa grejer kring det här som man kan sitta och samläsa om man inte plockar allting, och det tror jag är ganska svårt. Men jag menar, så den är ju skriven väldigt mycket så, och tyvärr så är det väl lite det att jag tycker att det är ju jätteskoj liksom. Man sitter ju och skrockar och sådär när man plockar lite referenser. Och det är ju min favoritgrej till exempel att Kutschulain är med, som den gamle keltiske hjälten, och nämner bara i förbifarten att han har slagit ihjäl Hugo Danner, som är en prototyp till alla superhjältar i princip, från romanen The Gladiator av William Wiley. För att det kunde inte finnas två män av den kalibern i världen samtidigt, och han var ju faktiskt först. Och så vidare, och sen fick han betalt. Men i alla fall, så att det är ju så extremt tryfferat så att det är nästan löjligt. Och Kevin O'Neill når ju nya höjder i sina illustrations kunnigheter här. Det är extremt mycket så här splash pages, bland annat den när Det är ett från litteraturen välkänt tempel, eller en hel ruinstad faktiskt, som är i vägen för Nautilus när de ska upp för Amazonasfloden. Så att Kurt Schulein, han tar bara ett djupt andetag och sen så är han ute i 3 timmar och under vattnet och röjer undan den här då. Den här staden. Och jag menar, sen så är de på, ni vet, The Lost World med alla platån med alla dinosaurier och så här. It goes on and on. Sen blir det ju lite mer, ja, lite Creatures from the Black Lagoon och adenoid hynkel och robotar, Dr. Goldfoot är med och sen du vet Stepford Wives, hela konkurrensen. Det är jättemycket, men just att grejen är väl att det blir inte så jättemycket mer liksom.
Nej, okay.
Det går som på räls. De ger sig ut för att nita Ayesha och så får man lite bakgrund kring varför de fortfarande lever och vad de här, ja, nazistplanerna är då.
Ja.
Och sen så blir det en stor fight och så är det, ja, som sagt ganska mycket splash pages. Ja, även här och extremt köttigt. Men liksom det känns ganska, ja, det känns lite tunt liksom.
Ja.
Även om det ju som sagt är kul, men jättebra tecknat. Och jag menar, även när Alan Moore gör ett manus som man bara ringer in till Chris Starros och Brett Warnock, så är det ju fortfarande bättre än många andra liksom. Men sen så vet man ju att han kan så mycket mer när han verkligen lägger manken till, så att då känns det här som, ja, det är skojförstörelse, men liksom det blir inte så mycket mer.
Det blir ett mellanverk liksom.
Ja, precis. För om man jämför dem med när han tog någonting som någonsin startat i enligt mig då, som Crossed 100 Plus och gjorde det till någonting väldigt intressant, så är det här så, ja, det är kul liksom, men det blir liksom inte, det tar nästan aldrig fart trots att det egentligen är action hela tiden liksom.
Jaha.
Och det är ju lite märkligt. Men som sagt, vill man få en riktig Pulp Fix så funkar nog det här ändå liksom. Och som sagt, jag vill ju läsa om det ett par gånger till just för att kolla lite mer hur han har, för han gör ju ändå någonting eget med de här referenserna så där. I vissa fall gör han det i alla fall.
Ja.
Ja. Detta, ja, om detta, men... så att inte omistlig, men ja, definitivt skojläsning liksom.
Ja,
förstås.
Okej.
Okay. Ja.
Jag tror att det blir det för den här veckan.
Ja.
Nästa vecka så kommer vi prata om Avengers 2 eventuellt, alltså Avengers Age of Ultron.
Ja.
Och sen så har jag läst John Holmvalls Trollskogen som jag tänkte prata om nästa vecka.
Ja,
så får vi se om det blir något mer.
Ja, jag har ju tänkt peppa lite inför Stockholms internationella seriefestival som
just
inte är så långt borta.
Nej,
så jag har läst lite mer av gästerna Gabriel Ba och Fabio Moon.
Ja, låter bra.
Som jag kommer tipsa lite om vad man kan läsa innan man får chansen att träffa dem. Alltså 9-10 maj,
ja,
är ju huvudfestivalen där det kommer vara program och marknad och så vidare.
Ja. Ja, vad bra. Så tills dess, glöm inte imorgon, alltså tisdag. När ni hör det här så är det visning på Cineteket klockan 18.30. Och sen så nästa lördag så är det
25
är det James Fjong releasefest. Om ni är lagda åt det hållet. Nu ska jag och Anders käka lite smurfkex.
Ja.
Och sen ska vi be oss iväg mot en Avengers-visning rätt snart.
Ja, det blir så.
Så läs mer serier!